Okej, det här är ju då väldigt annorlunda än de föreläsningar vi har haft tills vidare. Därför att det här är bara praktiska råd. Det här är ingen direkt kristen apologetik, filosofi eller något sånt. Utan det här är praktiska råd som bygger delvis på erfarenhet och delvis på någon typ av kommunikationsfilosofi eller tankar om hur man kommunicerar. Jag tror att en av de viktigaste verktyg vi har inom apologetiken är att vi kan ställa frågor. Och hela det här jag kommer att säga nu bygger på att ställa frågor i ett samtal. Ställa rätt sortens frågor. Och det goda med frågor är ju... Det är liksom flera saker som är bra med att ställa frågor. Jesus är vårt exempel. Han ställde frågor. Hur synes er? Om människosonen är Davids son, hur kan då David säga? En alldeles liksom sån här brain teaser. Att få dem att tänka. Få dem att reflektera över att om jag kallar honom, om det är Davids son, så hur kan då, ja. Det här, Jesus är vårt exempel här. Och det är också ett mycket positivt sätt att närma sig. Mycket positivare än det som vi kallar för att predika. Annars det roligaste som har hänt mig när det gäller att predika, så det var på min dotters konfirmationsfest när hon avbröt mig mitt i mitt tal till henne och sa att pappa sluta predika. Det var jättebra. För jag hade gått över i sån här preaching mode och liksom att livet är tufft, Hanna, och så sa han pappa sluta predika. Alla skrattade en halv timme där på det där. Lyssna koncentrerat och tänk. Vi vet ju alla hur irriterande det där är. Att, hur har du det? Hur är det? Min mamma dog faktiskt igår. Ja, just det. Jag har också köpt ny bil. Va? Du har inte lyssnat ett enda ord vad jag har sagt. Jag sa att min mamma dog igår. Alltså, det är väldigt irriterande om någon ställer en fråga men inte lyssnar. Så när du ställer en fråga så koncentrera dig och tänk på vad hon säger. Hjälp den du samtalar med att tänka. Och det är det de här frågorna är bra på. På det sättet kan du nämligen styra samtalet i en god riktning, en uppbygglig riktning. Alla samtal slutar inte väl. Men du kan styra samtalen med intelligenta, goda frågor. Ställ för det första terrängfrågor. Förutom sådana terrängfrågor som var kommer du ifrån och det här, vem är du, vad jobbar du med, allt sånt här, så kan du också ställa sådana frågor med vilka du inte kolar utan kollar på vilken plan samtalet kan föras. Det står en underlig sats i Bibeln av Jesus att vi inte ska kasta pärlor för svin. Och det betyder inte att folk som inte tror eller vi samtalar med svin, utan det betyder, det är bara en kraftig bild på att svinor förstår inte vad man gör med pärlor. Och du ska inte försöka ge åt någon människa någonting som hon inte förstår vad hon ska göra med. Så därför kan vi ställa vissa terrängfrågor. Vad skulle övertyga dig? Jag kommer ihåg en kar som jag gick med. Vi var på besök och jag kände inte honom så bra som min fru kände hans fru. Så vi gick ut och promenerade på en sån här egna hemshusområde. Och när vi gick där så sa han till mig att det där med tro fattar jag nog inte. Att, det här, att om han skulle komma den där Jesus och stå mitt emot mig, så då skulle jag kunna tro på honom. Så sa jag så här till honom att får jag bara fråga det här att om det skulle hända nu medan vi går här, att det kommer en varelse som kommer ur intet där och står framför oss vitklädd, ser ut som det skulle vara Jesus, och så börjar han tala till dig, så skulle du gå ner på knä med mig och börja tillbe honom och överge ditt liv åt honom och bli hans lärjunge. Nå, ehkä en kuitenkaan. Kanske jag inte ändå skulle göra det, sa han. Det är en terrängfråga. Du måste veta. Alltså det kan vara andra vägen också. Kom ihåg en människa som kom fram till mig i en kyrka. Och så ställde hon en fråga som jag uppfattar först liksom att den är väldigt långt, att hon är bara en sökare och hon är väldigt långt borta. Så jag började förklara så här apologetiskt och samtala med henne och så där. Och efter ett ganska långt samtal så kom vi förvånansvärt hastigt liksom närma oss det här med ett personligt förhållande till Jesus. Och så sa jag till slut att är du så intresserad möjligen att vi skulle kunna be till Jesus här nu tillsammans. Så sa han, det var därför jag kom och pratade med dig. Så hade jag hållit på i 45 minuter, en halvtimme åtminstone, och gått omkring allt med kolla allting liksom med sådana apologetiska saker och sådana liksom mycket längre borta. För att inte tala om en gång när jag hade pojkklubb, och så hade jag hållit där en massa saker och så där, och så stod jag i köket i det där församlingshemmet sen, och pojkarna höll på att gå ut och jag var trött, och det var en väldigt vänlig sån här vaktmästare som alltid gjorde smörgås åt mig och bjöd på efteråt, för jag hade lång väg hem, och sen när vi stod där och så där, så sa hon någonting sånt här, att jo, det där med Jesus, att det är nog verkligen viktigt och sådär. Hon hade ibland stått och lyssnat i dörröppningen. Och så var jag så trött och liksom okoncentrerad att jag bara sa någonting och sådär. Och så sa hon någonting ännu mer personligt. Och så sa jag bara någonting igen. Och sen plötsligt liksom genom dimman så hörde jag liksom att hon sa att ja, om man skulle kunna veta vad man liksom själv står eller vad man har för förhållande till Jesus. Så tänkte jag liksom på något sätt att vad var det hon riktigt sa nu? Så sa jag att det här, jag inte skulle behöva vara intresserad att be till Jesus inte. Så sa hon att det skulle jag vara väldigt intresserad att göra. Kan du hjälpa dig med mig? Så det var nog den mest okoncentrerade evangelist som någonsin har funnits. För jag knappt uppfattade var hon var. Om jag skulle ha varit skarp så skulle jag fatta för första frågan att där står hon och är väldigt tilltalad av Guds ord. Men jag var alldeles borta. Så kolla terrängen. För koncentrera dig och kolla terrängen. Var är den här människan? Också därför att om det visar sig att det bara är sådana här chatt, så ska man inte kanske liksom gå in för hastigt och för tidigt på det här väldigt centrala. Fast jag skulle vara väldigt försiktig med, jag skulle till och med lite säga så här, att om de här frågorna hjälper dig, ta dem. Om de inte hjälper dig, stryk över dem och ta ditt eget sätt. För ibland kan det vara att du ska glömma alla regler och bara skjuta på. När jag gick i Ryttylä i bibelskola i tiden, så fick vi plötsligt höra att från en sån här progressiv rockgrupp, Tabula Rasa, har två kommit till tro. Den ena var Jukka Leppilampi och den andra var Jarmo Sormunen, som i tiden jobbade här i Vasa. Och så kom de båda dit och så berättade de att Jarmo hade först kommit till tro. Och så frågade jag Jukka, men vad gjorde Jarmo sen när han hade kommit till tro? Att vad var det som liksom fick dig sen att intressera? No, det var det när Jarmo sa att med, jos et sä usko Jeesuksen, sä meet niin lujaa helvettiin, et sä ymmärräkään. Det kanske inte liksom, jag skulle inte skriva in det som ett råd här. Att så här ska du säga, om inte du tror på Jesus far du till helvete, så stopp på någon ryka. Jag skulle inte skriva in det som ett råd här. Men någon gång kan det vara att Gud vill väcka och det är någonting du ska säga som är ganska chockerande. Men du måste vara förstås väldigt försiktig och det måste vara en relation där. Det var ju två killar som spelade ihop flera år så de kände varandra. Så det var inte som att gå ut på gatan och säga det där åt någon. Men poängen är här det att du kan inte liksom, du ska inte binda dig till något system. Så där som Jehovas vittnen kommer på dörren och så har de ett system. Och det står i boken att om han säger så svarar du. Och sen när du ger ett annat svar så är de, inte kan du svara så där. Att de är helt borta. Och dessutom så får de inte, du visste väl det att de har ett poängsystem. Och de får en människa att gå med på vissa saker, ta emot litteratur. Så får de direkta poäng för ett kommande liv. Så det är väldigt konkret. Men det här, det har inte vi. Om du skulle komma underfund med att du har fel, skulle du ändra åsikt? För att tala om Jehovas vittne så satt jag med en i tåget en gång och så pratade vi lite och så kom vi genast in på det här med att Jesus är inte Gud. Han är en högt uppsatt ängel men han är inte Gud. För de är definitivt mot treenighetsläran. Så sa jag att istället för att nu börja rota i Bibeln som jag hade med mig nu så sa jag så här att om jag skulle visa dig 6 ställen i Nya Testamentet där det står direkt i klartext att Jesus är Gud. Plus otaliga ställen där det står indirekt. Så skulle du tro mig då? Eller tro det där, Bibeln, det där som Nya Testamentet säger? Skulle du tro de där ställena och byta åsikt och börja mena att Jesus är Gud? Nej, det skulle jag inte göra. Våra ledare kan inte ha misstagit sig så grundligt. Men då är ju problemet inte det att jag visar dem där, utan problemet är det att hon är inte alls beredd att vända om i sin tanke överhuvudtaget. Sen kan det ju hända att man kan visa dem i alla fall, för Guds ord kan övertyga, men du kan liksom kolla terrängen. Varför är just den här frågan viktig för dig? Du börjar samtala med någon om Jesus och så kommer det direkt något om det homosexuella eller någonting. Det lönar sig inte liksom att genast bli ett väldigt krig, utan du frågar istället varför är just den där frågan väldigt viktig för dig? Eller på ett kanske ännu mjukare sätt jag förstår att det där är kanske viktigt för dig eller hur? Så du kan liksom kolla med en fråga. Frågor är jättebra, du kan ha ännu bättre än jag har här. Be om en förklaring. När du möter motstånd, så istället för att det blir ett gräl, be om en förklaring, ställ en fråga. Vad menar du med det? Jag ska strax ge exempel. Om han ställer dig en fråga kan du ju svara förstås, men du kan också säga hur tänker du själv om den där frågan? Hur ser du själv på det där? Kom ihåg att varje gång du ställer en fråga, hon får svara, så har du liksom erbjuder en möjlighet för den andra människan att uttrycka sina tankar, och då har du också förtjänat en liten rätt att själv uttrycka dina tankar. Och det är ju samtal det. Att samtal är ju inte predikan där du bara hela tiden talar, utan samtal är ju det att du ger och så tar du emot. Och så blir det ett samtal. När jag får till Sverige så använder jag hela tiden ordet diskussion. För jag tycker att i finlandssvenskan är diskussion inte debatt nödvändigtvis, utan det är diskussion. Men i Sverige så är det, du ska inte säga diskussion, du ska säga samtal, för diskussion det är debatt. Det är liksom mot varandra. Jag vet inte, men så sa det åt mig. Vi tar några exempel på det här. Gud finns inte. Istället för att säga, jo visst finns han, kan du säga, vad är det då du menar med Gud? För att det kan ju hända att den där, när jag hör vissa människor uttrycka hur den Gud, den Gud är, de liksom inte tror att finns och säga nej till, så ställer jag mig vid deras sida och säger, det där tror inte jag heller på. Inte tror jag heller på en sån där Gud. Det där är ju ett monster eller något opersonligt eller något vad som helst. Så du måste först veta, vad är det för Gud som talas om? Alla religioner är lika. Nej, det är de inte. Jag skulle ha lust att säga det, för jag är så frustrerad på den där frågan. För den visar på ett fullkomligt okunskap om religionerna. Men det är kanske bättre att säga, på vilket sätt menar du de är lika? På vilket sätt är de lika? Och så kanske ni kan komma in närmare på ett samtal. Det där är bara din åsikt. Vad menar du i det här sammanhanget med bara? Jag hörde en amerikansk som var så frustrerad på det här, en apologet, så sa han att varje gång han frågade honom, that's just your opinion, så frågar han att vad menar du, det är bara din, det är klart att det är min, och det var jag som uttryckte den just. Det är klart att det är min åsikt. Men vad menar du med att det är bara din, och menar allt som jag säger, och det är nu bara det som han säger. Så han rev sönder hela det här, för det här är ju ett väldigt, det där är bara din, och vad menar du bara din åsikt? Jo, det är min åsikt. Men varför skulle det vara bara? Inte säga jag heller att din åsikt, det är nu bara din. Utan, vad är det? Och varför kan inte det vara rätt ändå? De troende är så intoleranta. Jag har två svar på det här. Vad menar du med intolerant? Men ännu bättre tycker jag är det här. Vilka troende är det du specifikt tänker på? För ibland är det här roligt. Du har säkert mött det här att kaikki papit och hullu, jag talar på finska för jag ofta möter det här på finska. Alla präster är så, de är så snedsynta. Vilken präst är det du speciellt tänker på? Alltså vår präst, han är helt annorlunda nu. Han är nog väldigt trevlig han. Hur många är det du känner, det Isman inte fråga, för det är ju så nollåt när jag säger jag känner ingen annan. Den enda präst hon känner är jättekiva, men alla präster är idioter. Be om grunder, bevis, motivation för det som sägs. Varför tänker du så? Eller vad får dig att tänka så? Ofta är det så att vi är uppbyggda så att det är ofta så att man uttrycker det mjukare än man skriver här. Därför jag säger inte de här för att man ska använda de här precis så här, utan bara riktningen. Så det kanske är bättre att säga till exempel att vad får dig att tänka just så där, eller du har säkert några bra grunder för det där att du tänker just så. Vad tycker du är grunden av bevisen för det du säger? Exempel. Jag tror inte på något som vetenskapen inte kan bevisa. Hur har du kommit till den åsikten? Jesus var en vis man, men han är inte Gud. Vad tycker du är bästa bevisen för det? En kvinna måste få bestämma om sin egen kropp. Det här älskar jag att få. För det här är en kvinna måste få bestämma. Det här gäller ju då abortdebatten. En kvinna måste få bestämma. Tycker du det gäller alla kvinnor? Ja, det är klart det gäller alla kvinnor. Tycker du det gäller kvinnor i alla åldrar? Ja, det är klart det gäller kvinnor i alla åldrar. Och tycker du det gäller kvinnor av alla storlekar? Ja, det är klart det gäller. Ursäkta, får jag fråga ännu? Ja. No, tycker du det gäller riktigt små kvinnor? Ja, jag menar riktigt, riktigt små kvinnor. Om den här som säger det här ännu inte förstår, så då kan man ju bara säga att kanske det gäller också den där kvinnan du bär på. Kanske också den här lilla kvinnan har rätt i sin kropp. Lär dig att känna igen självmotsägande argument. Det här finns det ju jättemycket av. Argument som inte fyller det krav det själv ställer. Jag kan inte skriva ett enda ord på svenska. Vad är problemet med det? Argumentet. Det står ju där vad som är problemet med det. Jag har just skrivit hela meningen på svenska. Du ska aldrig döma någon annan. Du ska aldrig döma någon annan. Jaha. Vad är det du håller på med just nu? Dömer den som dömer andra. Det finns ingen absolut sanning. Det där hade vi redan tidigare uppe. Det är absolut sant att det inte finns någon sån absolut sanning. Är du helt säker på det? Jag är helt säker på det. Så du är helt säker på att det inte finns något som är helt säkert? Ja, det är jag. Och så vidare. Alltså det här, det finns en vimmelvarra av det här. Därför att vi är uppbyggda så, och sanningen är sån att den går inte att liksom rucka på i den här meningen. Du bara sårar dig själv. Ingen kan veta hur den Gud egentligen är. Aj, det är sån han är. Att ingen kan veta hur han är. Men du vet att han är sån. Jo, jag är helt säker på att han är sån, att ingen kan veta hur han är. Så du är helt säker på hur han är. Förstår du? Det är ett problem. Försök inte tvinga din syn på mig eller någon annan. Usch, det där kom häftigt. Vad är det du gör? Du tvingar din syn, att man inte får tvinga sin syn på någon annan. Speciellt bra var det när någon skrev i en tidningsinsändare att folk skulle inte få uttrycka sig så här så där häftigt i en tidningsinsändare. Så skrev hon det i en tidningsinsändare. Mycket problematiska påståenden. Homosexuell läggning är naturligt medfött, det är vad jag är. Och därför måste vi, jag, du, alla godkänna det. Menar du att allt som jag menar att jag är, som jag menar att det är medfött, som är naturligt för mig, är sådant som alla ska godkänna? För då har vi nog otroligt med problem. Det finns mycket som är medfött, som jag upplever att jag är, som jag upplever naturligt, som inte är bra. Så det här argumentet i sig själv är helt odugligt. Vi måste godkänna abort, för alla barn har rätt att födas välkomna. Det här är så problematiskt som man river håret av sig. Ja, men om alla barn är välkomna, så då ska vi hålla fast vid det att alla barn är välkomna. Också det barn som du säger nu att vi ska ta bort. När det gäller sex är allt godkänt som inte skadar någon. Problemet är bara det att hur vet du att det inte skadar? Hur vet du? Det var en kille som sa det här faktiskt åt mig. Att det har ingen, jag vill inte att någon kommer och blanda sig i mitt sexualliv. Så det vill inte jag heller göra. Så sa han att jag vill att det, så länge jag inte skadar någon. Och vi kom faktiskt in i ett så djupt samtal att i något skede så kunde jag säga till honom att hur vet du att när du ligger med henne och sen sticker du iväg, att det inte var 17:e gången som hon upplevde det. Och hur vet du att det inte var just den gången som var en gång för mycket för henne, så hon är så sönder nu som hon knappt orkar leva mer. Hur vet du det? Du vet inte om det var just den gången. Det är klart att hon inte sa det åt dig. Det är klart, varför skulle hon visa det åt dig? Hon grät först när du hade stängt igen dörren. Och jag har själavårdat tillräckligt med unga, starka, intelligenta människor, som är speciellt kvinnor, som är fullkomligt sönder. Därför att de inte får någon att binda sig till sig. Och så överlåter de sig gång på gång till någon. Och så blir de återigen en gång övergivna. Och det här är så förskräckligt, det här sårande i vår kultur. Jo, jag vet att när de kommer i tv så säger de sen att det är bara roligt och sex är naturligt och det här. Det är inte, man ska inte ta det så allvarligt. Och, jag vet, men när det inte alls stämmer med verkligheten, varför är de så sönder? En just sa att min väninna tog livet av sig, hon bodde granne här, det gick en massa män in där. Hon hade en som var liksom sexkompis, han kom bara och hade sex, alltid så stack han. Och de hade inga annat förhållande. Och nu tog hon en burk, en hel burk, och somnade in för evigt. Eller enligt kristens syn vet vi inte var hon är ännu. Men det här han... Alltså poängen är att det här finns en jargong, en retorik som inte alls stämmer med verklighet. Det är mycket mer i verkligheten. Lär dig känna igen och rätta till falska påståenden. Tro betyder att ta tro emot bättre vetande. Man kan inte godkänna kristnas utgångspunkter för vetenskap och psykologi, för det är inte neutrala. Vilka neutrala utgångspunkter tycker du man ska utgå från då? Okej. Tiden är slut. Ja, det här lämnar det här. Men du har fått riktningen. Tänk, koncentrera dig, lyssna. Låt mig bara väldigt snabbt säga det här som jag har här till slut. Nämligen, jag fick en väldigt fin fråga som gällde... Vänta ett litet ögonblick här. Här. För det här var en väldigt bra fråga som någon ställde på pausen. Att nu har vi talat hela dagen om det här med det här att hur man svarar och hur man argumenterar. Men problemet är ju det att många inte är ett dugg intresserade av något som helst samtal om de här frågorna. Jag var på sån här klassträff sent på natten här för en tid sedan. Och så var det en som sa att hör du Leif, det är så lite relevant för mig det där. Det har absolut ingen relevans för mitt liv det där med tro. Hur kan du väcka intresse? Jag tror vi vet hur vi väcker intresse. Men jag bara säger det här. Kärleksfullt beteende. Visa intresse för den persons liv du samtalar med. Erbjud hjälp. Var givmild med uppmuntran. Ge gåvor när du kan. Be. För ingen människa är immun mot det här. Ingen. Ingen arbetskamrat, ingen. Det är nästan för effektivt. Man måste nästan säga att vara lite försiktig sen. Det här låter nästan som en sure way to get a date. Men det här är liksom sånt som fungerar. Alltid. Och i något skede kommer det en möjlighet att samtala. Låt mig avsluta hela min del med att säga, ibland är det svårast med de som är närmast. Min frus mamma som nu är avliden, vi hade ett sånt väldigt gott förhållande. Hon sa att jag är den bästa, svärson, tack, hon har. Jag var den enda. Men det här... Jag hämtar blommor till henne, stora blommor till min frus lilla irritation att hon inte får så lika stora blommor och så vidare. Och det här, så bad vi att vi skulle få tala om trosfrågor. Jag tror det var 100 gånger vi körde dit så bad vi mig redan att Herre, led oss nu att vi får tala om Jesus eller någon med tron. Aldrig. Aldrig. Jag kommer inte ihåg mer hur många år, men långt över 10 år, aldrig. Det bara liksom gick in, det var så onaturligt, det var liksom för henne, det var så långt borta. Så jag hemma en kväll, telefonen ringer, Irene säger, Leif, det är min mamma, hon vill tala med dig. Okej. Hej Hilka, vad är det? Mistä sä semmoisen tiedät, että on niin kuin Jumalan lapsi ja että on saanut synnit anteeksi? Miten sen voi tietää mukamassa? Ja kuin sä voit olla niin varma? Hur vet du att du kan vara ett Guds barn? Hur vet du att dina synder är förlåtna? Jag stod en minut så här. Är det Hilka? Ja. Och så 45 minuter evangelium. Jag bad till Gud att jag skulle kunna en gång för allt göra det enkelt och klart. Och vi talade om hur han dog på korset och blödde för oss. Och hur han betalade allting. Du behöver ingenting göra. Du får komma som du är. Han säger att han kastar ingen ut. Som kommer. Allting. 12 år eller 15 år, jag kommer inte ihåg, ingenting. Och så plötsligt ringer personen. Jag tror att om du har någon som du idag säger att han är inte alls intresserad. Vänta bara, be. För det kommer en dag och så ger du hela paketet på en gång.